Ja, då kommer jag att föreläsa lite grann om lite frågor som man kan ställa sig utifrån en fantastisk bok på många sätt. Moses och monoteismen. Moses och monoteismen skrevs av Sigmund Freud. Kommer jag faktiskt inte ihåg när riktigt, men ja, runt 1930 skulle jag chansa på. Och... men ta det bara för den chansning det för tillfället, det är lätt att kolla upp. Där finns det ju en intressant, en halsbrytande, nästan genialisk och samtidigt vansinnig idé. Nämligen att Moses skulle ha varit en egyptisk prins som för med sig Israels folket Israel ut ur Egypten. Moses representerar monoteismen och de slår ihjäl honom. Här har vi ett klart oidipalt drag så att säga. Och det här leder till de vanliga sakerna enligt den freudianska modellen, nämligen att Moses kommer att förknippas med den monoteistiska guden, gudsuppfattningen. Och också det här mordet på Moses kommer att leda till att det som han går igenom i en annan bok, Totem och tabu, det vill säga att fadermordet, viljan att, besegra sin far, leder till ett upphöjande av honom till en vördnadsfull gestalt som han dyrkar. Så småningom så befriar sig Israel från detta trauma temporärt. Ungefär som när man går in i latensfasen enligt en freudiansk modell. Och då har vi polyteism som är tydligt belagt i många gammaltestamentliga skrifter. Så småningom så går folket i Israel, precis som ett vanligt barns utveckling följer folket i Israel, från oidipalfasen följer latensfasen, och sen kommer vid könsdrifternas återuppvaknande efter latensfasen, så kommer återigen den här förbjudna sexualiteten, viljan då att ersätta sin pappa, blossar upp. Och då kommer försvarsmekanismerna tillbaka och därmed monoteismen, den här totemgestalten, den guden som man vördar och dyrkar. Kanske just för att det är motsatt känslor man hör, man har inför den här gudsgestalten, fadersgestalten i grunden. Okej, det här är en väldigt kort resumé av tankegångar från Totem och tabu, och Totem und tabu som det heter på tyska, och Moses och monoteismen. Man kan ju då som religionshistoriker fråga sig vad i detta skulle vi säga, vad skulle vi säga om det här från religionshistorisk synpunkt? Ja, alltså vi lägger åt sidan de rent psykologiska modellerna här. Det finns ju många saker som är intressanta med dem. En sak som är ju kanske mer tveksam i den är ju att man skulle ärva med sig minnen från generationer tillbaka. Och att folk skulle så att säga genomgå, kollektiv skulle genomgå de här olika processerna som vi skulle säga att en människa genomgår. Men vi lägger sådana frågor åt sidan och jag tänker istället diskutera lite grann om vad tycker forskare idag om hypotesen att Israels folk skulle ha kommit ut ur Egypten med en monoteistisk tro för att sen som folk komma in i landet Israel. Namnet eller någonting som vi skulle kunna spåra tillbaka som roten till ordet hebré har vi belagd runt år 2000 före noll i norra Mesopotamien som namnet Kabiru. Det tänker man så småningom skulle kunna ha blivit det som vi har som ordet hebré. Och det här är intressant, bland annat eftersom Gamla testamentet, en av huvudgestalten i Första Moseboken åtminstone, är ju patriarken Abraham, eller som han heter i Koranen, Ibrahim, som går ut ur den här staden Ur. Han går alltså ut ur Ur och beger sig söderut och hamnar så småningom i närheten av Palestina och Egypten. Det må vara hur det vill med detta. Abraham kanske aldrig har existerat. Men frågan är ju om det skulle kunna finnas någonting mesopotamiskt i källorna i Första Moseboken till exempel. Ja, en del tycker jag faktiskt är bestickande. Till exempel, om jag minns rätt här på rak arm, i Första Mosebokens andra kapitel, vers 24. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Är något som vi också känner igen från landet Mitanni. Och det gick under, det är också ett mesopotamiskt land, eller ett rike som gick under 1500 före noll. Nämligen det här att man gifter sig och då är det mannen som flyttar till kvinnans släkt. Vilket inte är en alldeles vanlig modell. Och det är den som vi stöter på i Första Mosebokens andra kapitel. Vi har liknande saker, låt vara att de är lite vaga. Om jag nu ska ta ur minnet så borde det vara i det 15 kapitlet i Första Mosebok, vers 6 tror jag. Abraham är där bekymrad över att han inte har några barn. Vem ska då ärva hans hus? Jo, en man från Damaskus, nämligen hans äldste tjänare. Och det är då också någonting som vi har från Mitanni, deras lagar. Och vi har, tror jag, en liknande sak någonstans. Nu kommer jag inte ihåg exemplet exakt på, jag tror att det är Första Mosebokens 33 kapitel. Nåväl, det här är ju väldigt spekulativt. Vi har ändå en del som tyder på ett mesopotamiskt inslag i gamla texter från i den hebreiska bibeln. Okej, då har vi frågan om, alltså det kan ligga någonting om att det finns traditioner som har vandrat med människor norrifrån söderut. Då har vi en annan fråga då. Landet Israel, när nämns det? Vi har det belagt första gången på den så kallade Merneptah-stelen, en inskrift från 1224 före noll. Jag har för mig att det är Ramses den andra, den egyptiske kungen, som proklamerar att han har vunnit en strid i landet Israel. Exakt vad Israel står för, det är väldigt oklart. Det finns, alltså det här Kabirus som jag nämnde från början, det finns en del som tyder på att, att den här gruppen som skulle kunna nämnas Kabirus, de går under flera olika namn, men att de skulle beteckna några av de kringströvande grupper som finns i Egypten runt 1500-1600 före noll och ett tag framöver. Och bland annat jobbar som legosoldater och tar olika påhugg så att säga. En slags gästarbetare. Och de är ofta nomadiserande men slår sig ner temporärt för att försörja sig på olika sätt. Och det här skulle mycket väl kunna vara så att det finns någon grupp Kabiru som så småningom har fört med sig traditioner från Egypten. Så kan det mycket väl vara. Däremot att det skulle vara ett helt folk med 12 stammar och så där, det är väldigt tveksamt. Men det återkommer vi strax till. Om vi nu tänker oss att vi har ett monoteistiskt inslag som kommer från Egypten, så har vi det hos den gamle kungen eller faraon Eknaton, som under 1300-talet före noll hade en berömd hymn, Eknatons solsång. Så här långt verkar det som att vi ska kunna bygga upp en monoteism som exporteras. Däremot alltså så har vi inga som helst belägg för att det har gått runt ett folk i öknen i 40 år till exempel, vilket ju Moseböckerna ger vid handen skulle vara fallet. Och den här traditionen om att Gud har befriat sitt folk ur Egypten, de blir viktigare först senare. Jag skulle gissa att de är, och det är många forskare som har undersökt detta, och man anser väl numera att de här traditionerna blir viktiga när man långt senare, nämligen år 586 och 587, någonstans där, vi vet inte exakt vilket år, det beror lite på hur man använder gamla kalendrar, ett ledarskikt från Jerusalem har deporterats till Babylon. Då kommer gamla traditioner att fräschas upp så att säga, och börja få en mer central funktion, nämligen för det folk som nu är i exil, i träldom om man så vill, i Babylon, men inte i Egypten. Utan det här traditionen om att Gud har befriat oss även tidigare när vi var slavar, slavarbetare i Egypten. Det är ganska lätt att tänka sig att en sån här berättelse får en funktion som en nästan en politisk pamflett. Då man själv är tillfångatagen, deporterad av en annan stormakt. Man, på det här sättet kan man kritisera den makt som man själv är tagen till fånga av, nämligen babylonierna i det här fallet, utan att göra det direkt. För att man visar istället att, titta, Gud har faktiskt näpst tidigare stormakter och försvarat sitt folk. Och vid den här tiden så börjar den här då tanken om Gud som har gett landet Israel och befriat ur Egypten bli mera framträdande. Liksom när man har så småningom blivit befriad, det här ledarskiktet, det här folket som har deporterats från Jerusalem. Det är inte frågan om hela Israel på något sätt, utan arkeologiska fynd ger vid handen att bara en grupp som tas ifrån Jerusalem år 586-587 före noll. Ett vanligt sätt från stormaktens sida vid den här tiden är alltså att deportera ledarskiktet och flytta in andra människor för att minska möjligheterna till uppror. Samlat motstånd. Man tar bort ledande gestalter. När de då kommer tillbaka, då bor det ju folk i Palestina, i Israel. Och de har faktiskt bevarat en betydligt mer polyteistisk, eller ska jag säga pluralistisk religionsuppfattning. Och den krockar nu med den under exilen mera utarbetade monoteistiska modellen. Gud som befriar en, Gud som bevarar en av sitt folk. Och det här ser vi tydligt, att det blir en uppstramning. Den här gruppen som kommer tillbaka vill få sin nydanade religion, kan vi säga. Här skulle vi kunna prata om att judendomen skulle kunna ha sin vagga på 500-talet före noll. De befrias alltså från fångenskapen i Babylon 538. Så det är här som vi börjar ha en framträdande monoteism. Regler för tempelkulten blir centrala. Då man återupprättar och bygger upp templet. Bygger ett nytt tempel, så det andra förstördes år 586-587. Det gamla Salomos tempel. Och det är då som mytbildningen kring monoteismen och fångenskapen ur Egypten får en framträdande plats som ett identitetsskapande. Traditioner används ju ofta just för att skapa identiteter. Vilka är vi och vilka är vi inte? För att skapa ett vi och ett dem. Okej, nu har vi då ett stort glapp i tiden mellan år, låt oss säga 1300 i Egypten, Eknaton och sådär som jag pratade om förut, och runt att säga 500-talet före noll, de som återvänder från Babylon. Alla återvände inte heller, utan det var ett gäng som ville tillbaka. Och upptäcker då att deras platser är tagna av de som har bott i landet hela tiden, eller andra som har flyttat in. Och man börjar då bekymra sig om vi ska inte gifta oss med andra som inte har vår tro. Blandäktenskap kritiseras starkt. Vi har det här i böcker som Nehemjas bok och så småningom i Esras bok i den hebreiska bibeln, eller det som man på kristet håll kallar för Gamla testamentet. Och det här är då ett verkligen tydligt i de här dokumenten hur man försöker att skapa en ny sorts religion. För både arkeologiska belägg och texterna i konungaböckerna och krönikeböckerna till exempel vittnar om att det finns en utbredd polyteism i landet Israel. Det är snarast regel än undantag. Yahweh som blir den gammaltestamentliga guden har konkurrenter som Baal, Ishtar, andra gudar som finns i Israel och lite norrut uppåt det nuvarande Libanon i Syrien och sådär. Det kananiska området. Och vi har även från år 1000 före noll i Jerusalem massor av olika gudinnestatyetter. Det finns alltså belägg för en polyteism både i texterna och i det arkeologiska materialet. Så här var Freud inte så illa ute. Att ett helt folk däremot skulle ha vandrat in runt år 1200 eller så från öknen, det är osannolikt. Vi kan se att det börjar bli mera befolkningstrycket i Israel ökar någonstans 1200 till 1000 före noll. Det finns ett havsfolk, ett resande folk som mera håller sig till kusterna. De som vi kallar för fenicier finns i mindre Asien, i det egeiska övärlden och i faktiskt ända så långt bort som i Kartago, Tunisien. Fenicierna kallas också för palestinier eller filister. Och vi har ju i de äldre texterna, de historiska texterna, Joshua, domarboken, Samuelsböckerna, så ser vi hur Israel kämpar. 12 stammar har 12 domare som kämpar mot filisterna, till exempel i domarböckerna. Och den äldsta texten i Gamla testamentet skulle jag gissa, alltså mer sammanhållande, är Deboras sång som finns i domarbokens 5:e kapitel. Dateras ibland från 1200-talet. Stämmer ganska bra som ett berättelse om hur ett gäng olika folk, olika stammar slår sig samman för att bekämpa de som har kustremsan under kontroll. Det här verkar också sammanfalla med att vi har ett befolkningstryck som jag sa. Folk drar sig ner från bergsområdena ner mot kusten och bebygger större del av Israel mot det som har varit tidigare. Så småningom så skapas utifrån den här stamalliansen en tradition eller olika traditioner om att de här 12 stammarna har ett gemensamt ursprung. Har nämligen Jakob som stamfar, Jakobs 12 söner, och man har kommit ifrån Egypten och vandrat ut. Men det här är ju förmodligen då, vi har inte några som helst tecken på att det har sprungit omkring hundratusentals människor i öknen under 1200-talet i Sinai-området. Det skulle ha märkts tydligt. De 10 budorden som vi har i till exempel andra Mosebokens 20 kapitel är det väl. Det finns ju varianter i 5 Moseboken också. Tyder inte, avspeglar inte alls en öken tillvaro, utan är förmodligen klart senare. Varianten i 5 Mosebok brukar man snarast knyta till en religionsreform som kung Josia, måste det vara, genomför år 622 före noll. Och det är ofta därifrån man tänker sig att 5 Moseboken har kommit. Så vi har alltså, det är ett klart senare text. Så vi ser hur en tradition växer fram. Vi har olika fragment av mesopotamiska texter. Det kan mycket väl ha varit så att en del av de stammar som vi så småningom finner i Israel har vandrat söderut ifrån Mesopotamien. Varför inte ut ur Ur som patriarken Abraham eller Ibrahim? Vi har också tecken på att det kan finnas kopplingar till Egypten. Någon av stammarna kanske har varit en Kabiru-grupp som har kommit därifrån. Och tar med sig en slags monoteism, varför inte påverkad av Eknaton. Men att, och sen så småningom så sys de här olika traditionerna ihop till en legend, en identitetsskapande myt om ett gemensamt ursprung. Och så småningom så kommer de egyptiska inslagen att användas i situationen när man är i exil i Babylon. Och det monoteistiska draget förstärks då. Och det polyteistiska konfronteras när man återvänder runt år 500 och 400 före noll, har vi texter som Nehemja och Esra. Så summa summarum, Freuds teori är ju oerhört intressant. Det är ju en myt i sig, en gripande berättelse på många sätt. Finns en del inslag i den som kan styrkas. Den här övergången från polyteism till monoteism till exempel. Däremot att man skulle haft en tydlig monoteism från början, det är nog väldigt, väldigt tveksamt. Det stadiet tror jag inte har funnits. Möjligen hos någon grupp då, temporärt. Men så småningom blir det polyteistiskt. Under lång tid i alla fall, kanske 600 år, tills monoteismen återfår en, eller åter tills den börjar utvecklas och bli starkare. Det finns kanske monoteistiska inslag tidigare, men det är som olika partsinlagor då, en röst i en religionsdebatt som alltid finns när människor möts, människor som har olika uppfattningar om hur de tolkar tillvaron. Men de här religiösa tolkningarna placeras alltid och har sin resonansbotten i den sociala kontext som människor lever i. Olika saker kommer att understrykas när utifrån de behov som människorna har utifrån sina olika situationer. Så det här är några reflektioner som man på utifrån ett religionshistoriskt perspektiv skulle kunna anlägga om de här väldigt intressanta idéerna som Freud presenterar i boken Moses och monoteismen. Hoppas att det här har varit en tankeväckande föreläsning.